Ja, ännu en hardcore-legend har lämnat oss. Sjukt tungt att det denna gång är vår kära vän Stefan Lilja som har gått bort. Och det här är ju en person som har gjort väldigt stort avtryck i hardcore-Sverige. Och framförallt i den väldigt lilla grupp som gillar hård hardcore. Och vi var ju under ganska många år ett gäng som åkte på de flesta gigsen i Sverige. Men även i England och Tyskland och Frankrike. Fan, jag blir helt deppig bara att prata om. Men det är få personer som har haft en sån dedication för hardcore som jag såg hos. Som jag såg hos Lilja. Och det, för honom var det liksom inget problem att... om det inte var någon annan som ville dra på gigget så åkte han själv till London för att få gå på ett obskyrt gruffband inför 40 pers på någon pub. För att sen dra hem. Och även fast vi... ingen av oss går på så mycket gigs längre så hade vi ändå kontakt på veckobasis när han skickade nya låtar och tipsade om nya band. Och han hjälpte oss även med att uppdatera våra beatdown-kunskaper inför poddavsnittet som vi inte hade för så länge sedan. Stort avtryck, det är liksom... kan man ju karaktärisera lite det hur han var som person, för han var ju liksom ett vandrande utropstecken. Inte bara så till hans yttre, han var ju stor som ett hus liksom, och på sista tiden så hade han ju halva ansiktet gaddat. Men han var ju en sån här person som som hackar sönder tangentbordet så att caps lock aldrig kan gå ur. Och det var ju liksom, han levde ju på det sättet också. Han var ju liksom ett vandrande utropstecken. Och han var ju en sån känslomänniska. Som liksom när man satt i en bil så kunde han liksom bara slå näven i ratten gång på gång. Av ren pepp för att någonting var så bra. För att sekunden senare slå näven gång på gång i ratten för att han blev förbannad på någonting. Och det spelar ingen roll liksom... Han blev ju lika förbannad om någon hade prickat byxor eller om någon var en djurplågare. Men fan, så han, det var liksom som att han alltid skrek. Och han var ju mest förbannad, måste jag ändå säga. Och han hade ju noll kompromiss här i livet med vad folk tyckte eller trender eller han sa alltid sin mening. Och det spelade liksom ingen roll heller vem det var. Typ som det startade ju någon sån här benefit för att skramla in pengar till Kevin Bulldoze när han skulle in i fängelset. Eller de skulle ha någon borgen eller någonting. Och då kan man ju tro liksom att Kevin är ju liksom mannen som har grundat hela bitan-grejen. Att det här skulle vara liksom någon sorts husgud för Lilja. Men det var det ju inte. Han skrev direkt bara: fan, sluta begå brott och skaffa ett jobb. Försörj din familj, din jävla tönt. Så han liksom körde i sina värderingar 100% rakt igenom. Han sket ju vad andra hade att säga om saken. Han följde ju sin guidebook liksom. Och han var ju också ganska... alltså han följde ju liksom sin egen moraliska kompass även vad det gällde lagar. Han är ju en av, ja faktiskt enda personer jag har träffat som inte stannar vid rött ljus om det inte kommer någon bil. För det var ju helt det var ju onödigt liksom. Så jag vet fan, jag har ju varit ett team liksom under många år. Jag har liksom alltid liksom, ja men du vet, skrattat lite åt spektaklet och klappat han på axeln liksom. Liksom jag har ju vetat vilken jävla mysig snubbe han egentligen är, men gör allt för att dölja liksom. Och stort avtryck liksom nu de senaste dagarna när det har kommit upp så mycket foton på Lilja som är jävligt kul att se. Så han var ju extrem på att dokumentera saker. Och han fotade ju analogt. Och det här var ju inte någon hipster grej utan det var ju för att han var ganska sen med det här med nymodigheter. Till exempel, han hade ju inte mobiltelefon. Det tyckte han, det var ju bara en jävla skit. Det var som han var där för. Så, och han ja, fotade ju analogt hur länge som helst. Och, ja, till slut så styrde han ju upp den här digitalkameran i alla fall. Och sen började han ju skanna in sina gamla analoga foton och albumen och bara lägga upp på Facebook. Och vi skämtar ju om att nu kommer ju internet kollapsa för att det blir så jävla mycket information. Ja, men bakom den aningen råbarkade fasaden så fanns det i alla fall en väldigt snäll, omtänksam och lojal vän. Och det känns jävligt konstigt och tråkigt att han inte är med oss längre. Ja, så vi får väl gå ur det här avsnittet på något jävla gruff maraton. Spela en låt som går ut till Lilja.
Då var vi tillbaks med Nere på noll, avsnitt 46. Sitter här i sommarvärmen i ett ödelagt studiohus. Danne Nättedal och David Olsson är med, som vanligt.
Hej. Tjabba läget.
Allt är bra på semestern, eller?
Åh, oh, för fan, svingött.
Ni har precis börjat, jag ska precis avsluta. Så för mig är det back to the routine snart.
3,5 veckor kvar, så jag är rätt nöjd.
Fan vad nice. Hur har ni hittills grundat era få semesterdagar rent musikmässigt? Vad har ni lyssnat på?
Oh. Fan, jag har ju varit iväg med jobbet en vecka. Tog inte med en enda CD-skiva, så jag har lyssnat på 108 typ 100 gånger.
Okej. Danne då?
Bra fråga. Jag brukar ha sånt jävla stadigt inflöde av plattor. Men nu har jag varit lite ute i lite stugor och omgiven av människor som kanske inte pallar med och lyssnar på min musik nonstop. Så jag vet inte fan. Jag kan inte komma på något speciellt.
Man tappar ju fan lite musiksmak på sommaren också.
Ja, verkligen.
Det blir ju sämre.
Det blir ju urvattnat.
Ja, så
å andra sidan kommer man tillbaka till jobbet sen och inser att man har en hel backkatalog av skivor man behöver gå igenom. Viktighet. Ja. Själv har jag heller inte legat på luren och lyssnat på speciellt mycket. Mer än Fury är väl det som går varmt. Nya Pitboss lyssnade jag på igår kväll.
Jaha, finns det en sån?
Ja, de har faktiskt släppt en ny EP, tror jag det är, 4 spår. The Witnesses of Elsewhere heter den.
Right.
Men det är manglar på bra.
Alltså, Pitboss som i One Life Crew.
Ja, jag antar det här. Pitboss 2000. Så det är väl den offshooten. Hur som, dagens avsnitt då. Vi ska prata lite vad som har hänt sen vi var här sist. Det blir nog också en hel del band som vi har missat som vi ska gå igenom. Och, ja, vi får väl se vart det leder helt enkelt. Men som sagt, vi har inte fått så mycket feedback, så vi ska kunna börja med Hänt i veckan då.
Ja, det har annonserats release party för Lois Creatures nya sjua Ride Through the Blackout, som är 5 augusti.
Ja, just det.
Lokal är jag inte riktigt säker på.
Var det inte stationen, nej?
Nej, jag tror att det kanske var någon krog. Men skitsamma, den här skivan har väl varit på gång ganska länge, va?
Ja, det är ju
på tiden.
Antar att det är vinylpresserierna som segar sig.
Ja.
För det var ju ganska så länge sedan man preordrade den. Och ännu längre sedan vi såg att den var på väg. De kommer i alla fall spela med parhästarna Hammer och Medea. Medea som jag tror gör sitt sista gig, tyvärr. Och allas favorit DJ-kollektiv Nere på noll ska spela skivor.
Härligt.
Ja.
Och så ikväll Los Crudos i Örebro. Det kommer jag gått av stapeln när ni hör det här, men
jag tror att jag såg dem utanför, men jag är inte 100.
Jaså?
Nej, inte 100. Kan varit någon annan turist eller något.
Ja, spännande. Nej, men 4 augusti sa det att
5
lowest release. Jag snackade lite om Fury här i början. Paramount, som är sån jävla bra platta. Den släpps ju inte först 12 augusti, men nu har de faktiskt releasat den tidigt på Bandcamp, så att folk kan supporta med anledning av att de har haft inbrott i sin turnévän.
All right.
Så att vill ni pipa den tidigt, så gå in och
Vadå, har den funnits, vart har den legat på YouTube eller?
Nej, på Bandcamp tidigare. Okay. Men den har inte funnits för nedladdning så att säga.
Jag förstår.
Specifikt.
Men den fanns för pre-order, det pratade vi fan om.
Ja, det tror jag vi har sagt. Sen såg jag, det var Scott Vogel som tipsade om ett halvnytt band som jag tyckte var jävligt bra. Peace of Mind. Det är ett tributeband för den där gamla Maiden-plattan.
Aha.
De har tydligen, de har släppt 2 sjuor som ligger på Spotify och andra liknande tjänster. Och det var jävligt nice. Va? Sen såg jag också att Lifeless, vad jag trodde var ny Lifeless LP.
Hade inte de lagt ner?
Nej, det tror jag inte.
Hade lagt upp.
Ja,
precis. med ett nytt omslag. Die With It. Men tyvärr var det bara en ny låt tillsammans med gammalt material som skulle släppas för att supporta en Japan-sväng.
Okej.
Okay. Men en ny Lifeless-låt är ju alltid bättre än trevligt. Ingen ny Lifeless-låt. Har ni hört Miseries nya då? Absolute Light?
Nej, jag såg att den hade kommit ut, men ingenting jag hann lyssna på tyvärr.
Jag har inte heller hunnit lyssna igenom den, men öppningslåten säger ganska mycket om, jag antar, vilken riktning det här bandet kommer ta.
Jag har inte lust, är det de som står med sätta eller?
Mm. Ja, precis.
Fan, jag har alltid trott att det är någon typ av snedlugs.
Aha, nej.
Typ Bring Me The Horizon-aktigt grejs.
Nej, det här är ju... Ja, jag kan säga att det introt är så jävla turnstile så att det bara inte skär i öronen, ska vi inte säga, för att jag tycker det är bra. Men det var jävligt uppenbar turnstile...
Två. Fast att de var inne på 7:e pressen på den non-stop feeling nu.
Oh shit.
Sjukt. Miseries nya platta som är purfärsk, alltså ligger uppe på Spotify nu, kom ut på vinyl i veckan.
Det är något att spisa till nästa gång vi ses då kanske.
Ja.
Kan vi ta lite...
Ja, sen har det ju också annonserat ett ganska nice gig. Punkgrillen, har ni hört av sådana här?
Jag bor i Sunset Rubba.
Ja, jag tror han har ett finger med i det spelet.
Ja, jag såg att han postade någonting om det idag, men inte vilka band som skulle vara med.
Det är ju på det här en arena där Slapshot spelade förra året.
Okej.
Okay. Förr.
Var väl i samma med PSK? Det var ju år, ja, för det fan. Det var för typ en månad sedan.
Det var ju bra lokal, ju.
Ja.
Det var ju bra ljud. Typ.
Dock,
lite högsen kanske.
Vet du fan hur det blir om man ska ha en grillparty inomhus, eller står man ute och grillar? Ja, jag vet fan. Men banden som spelar är ju då... Old Fashioned Ideas, som är ett jävligt nice svenskt oi-band från södern, tror jag. Som har släppt jävligt mycket grejer. Jag kollade upp det. De har 4 fullängder och ett lass med 7:or. Det här har de gjort sedan 2010, så de är ju jävligt produktiva, måste jag säga. Sen är det ju Adam och Insatsstyrkan, som är fett. Och sen själva headline är ju CJ Ramone, Claes Jörgen Ramone.
Var det han som var här i stan för...
Jag vet inte, jag har så jävla svårt att hålla reda på alla de här.
När vi var på Liseberg spelade han Ramone.
Ja.
Men fan, Adam var det?
Ja, det har jag inte en aning.
Vad heter trummisen? Är det Marky?
Ja, en... Kanske...
Det kanske var han som var på Liseberg.
Okej.
Okay. Och vem var det som kom hit?
Det här är Claes Jörgen. CJ. Han fuck, det här ska man veta. Jag tror att han var typ tredje basisten, att han började på efter Brain Drain eller någonting sånt där.
Alltså, och ändå så kan han rida på Ramones vågen liksom.
Ja, fast nu har han faktiskt, såg jag här, släppt egna skivor.
Aha, okej, okay, ja, men det är ju lite mer legit.
Dock kom de typ på, alltså, för något år sedan kanske.
Aha, okay.
Men ja, legit vet du fan.
Så han har fortfarande harvat på då sedan 89 på ett Ramones medlemskap. Men
vore klint om alla de som gör en solokarriär där skulle i samma stad samtidigt.
Ja, ja, det kommer ju bli som ett del av Wu-Tang när de kan gigga samtidigt på
olika kontinenter.
Olika platser. Ja,
fan.
Jag har lett dem bara bilda ett band.
Ja, exakt. Så svårt ska det vara.
Jag såg...
De spelar ju Ramones, eller han, ja, så de spelar ju bara Ramones-låter.
Jaha, ja, spännande.
Har vi snackat om den här snubben som Emil Johansson från Black Flag?
Nej.
Ja, ah, trummisen.
Ja, har vi pratat om det?
Nej, jag har inte någon minne av det. Upplys mig.
Rätta du?
Ja, var du som var på spelningen?
Fan, det var ett skämt.
Nej.
Jo.
Nej. Var det det?
Ja.
Är det jag som har blivit skämtad?
Ja.
Men vad var skämtet då?
Ja, då var det lilla nu var att kolla på ah, nu kommer inte vad han heter. Daniel Romano eller något heter han. Någon sån här country-snubbe som spelar här i Örebro. Och så typ trummisen var ju stenhård. Satt med typ, du vet, så här långt hår, lite tunnhårig, solbriller. Och typ, ja, du vet.
Inne i BSA.
Ja, hade jävla pondus alltså. Och så hade de lite så här Black Flag-aktig merch typ.
Ja, men han hade ju en Gimme Gimme-tröja.
Ja, exakt. Och så hade de någon RIP-tröja. Sen, jag vet fan, jag och Danne, lille Danne fick för oss och lurade Danne att jag var Emil Jönsson från Black Flag.
Och med syftet att Danne skulle bli deprimerad för att han inte var där. Eller?
Ja, du skulle ju följa med på, men sen sket jag i det.
Ja, men fan. Ja, men vad kul.
Det brukar... Skret jag typ bara, fan, nu missade jag något alltså. De rev till och med av en... TV-party skrev att de...
Men alltså det här...
Du svarade ju typ fan, lite lökigt eller? Bara, nej, det här var ascoolt.
Men alltså, hur länge har det här skämtet gått unnoticed, så att säga? Hur länge sedan var det här?
3 veckor sedan.
Ja, okej.
Jag hade faktiskt glömt bort det.
Ja, men fan vad kul.
Okej. Jag går in på någonting som hypade, som jag vet inte om ni har någon hype över det här, men det blev ett jävla tryck i de sociala när det kom fram att Life of Agony skulle komma till Sverige 8 december.
All right.
Ska spela. Fett. Först på Fryshuset och sen den 9 i Göteborg på Sticky. Spontant, är ni sugna?
Ja, det måste jag
säga. Ja, det har varit grymt.
Jag har ju sett Life of Agony förut. Och tyckte det sög. Men jag var ju tvungen att gå ta introduktionen via Twitching Tongues. Mm. Och nu tycker jag att det är pissbra.
Fast hur mycket har de gjort? Det enda man har
är ju pissbra. Sen är det ju inte så jävla mycket att hänga i gran.
Lyssnade inte vi på den skivan som kom förra året?
Plattan efter det heter ju Ugly i alla fall. Och är väl ansedd som okej. Sen tror jag att de har gjort ett par stycken till. Och sen är det mycket så här lives och skit. Men ja, det känns som att Life of Agony har fått jävligt mycket kärlek från sina rötter, när de ändå var så här hardcore crossover band liksom. Ett band som spelar metal, men som hade, som var scenfolk liksom, men som hängde med. Så att då vet man att de kör de rätta låtarna med den rätta attityden liksom.
Ja,
vad sa du, december?
8 december, support från Pyogenesis. Jag vet inte fan vad det är, men sen så såg jag att och det här är veckans konstigaste. Det är ju att Nails har gått på en infinite hiatus, meddelar skivbolaget Nuclear Blast. De har inte sagt något officiellt, men hela deras turné i England har blivit inställd. Och de skulle även spelat på This is Hardcore, men det har också ställts in.
Whack.
Men var inte de uppe på någon typ så Billboard-lista?
Jo, exakt, med You Will Never Be One of Us, skivan som kom i år.
Det gick för bra helt enkelt.
Ja, jag vet inte riktigt, men
knepigt.
Vi får se, det är många som gillar Nails, så det vore ju tråkigt om någon lade ner, men,
ja. Apropå att spela England, så är att Dag Nasty ska göra Englands datum. De är ju ganska många, typ en hel vecka i England, inga andra länder. De är ju ropet igen med ny sjua. Kan vara värt att kika upp. Jag har inte lyssnat på det nya själv, men det är ju ett bra band.
Okej. Annat nytt från svenska Ursut med Rodrigo Alfaro på trummor. Även nytt från svenska
Ursut.
Ursut, ja,
Johan
precis.
Ursut.
Ursut
med Utbrytarkungen.
Ja, exakt. Nej, men det här är ju ett band som jag inte har hört talas om innan, kan jag säga. Men deras Köp dig lycklig, som deras nya platta heter, swishar förbi i de sociala. Okay. Jag kollade in det och då insåg jag att det var...
Är det någon typ av trall eller?
Nej, det är mer åt Accursed-hållet faktiskt. Okay. Krust. Jaha. Men krust på svenska. Så den skivan finns ute nu på Spotify i alla fall. Köp dig lycklig heter den.
Apropå trall, så var det ett annat band som skulle spela på punkgrillen som heter Trallskruv.
Alltså, ja, precis. Någon gång måste vi göra ett avsnitt när vi ringer upp alla de här banden och frågar var bandnamnen kommer ifrån.
Gjorde vi? Nej, vi har fan inte gjort trallavsnittet än.
Spritvev, trallskruv. Ja, det finns mycket.
Jag kan ett bandnamn. Jag tänkte nämna det sen när vi kommer in på band som spelar snabbt. Ja, svenska grindkungarna Nasum. Vet ni varför de heter som de heter? Nej. Det är ju, ja, nasum är ju latin för öra. Och anledningen till att de tog det namnet var ju för att då skulle de stå bredvid Napalm Death i mailorderlister.
Smart.
Det är fräckligt, ja.
Ja, på tal om Los Crudos då, som, eller säger man Los Crudos, eller jag vet inte hur man uttalar det riktigt, men de spelar ju ikväll i Örebro, de har en liten Sverige-turné, de spelar väl även i Stockholm och Göteborg kanske också.
Jag tror att de redan har spelat i Malmö också.
Så kan det vara, ja. Men på tal om dem så kollar jag in lite andra sydamerikanska band som ja, också sjunger på spanska.
Aha.
Och se om man kunde hitta. Framförallt ett band som heter Grito, G-R-I-T-O, som är liksom kolumbiansk two-step, men de har lite affil med den ax och tveksamma Hardcore Worldwide YouTube-kanalen som ni säkert känner till. Men jag tyckte det lät bra. Sen så kommer jag också tänka på Thel Barrio som vi såg i Eskilstuna för några år sedan. Det är ju ja, vad ska man säga, Slipknot slash wrestling metal med breakdowns typ.
Ja.
Känns inte så jävla inom situationstecken hardcore.
Nej, men ändå.
De spelar ju med oss, det har varit mitt hardcore band.
Ja, exakt. Juliet som är ett post-hardcore band från Puebla, som är i de södra delarna av Mexiko. Och det här är faktiskt någonting jag har börjat lyssna på själv. För det är jävligt bra. Riktiga Dead Swans-vibbar på dem, kan jag säga.
Vad heter de? Pueblas?
Nej, Joliet. De var från, aha, Puebla.
Aha.
Och sen också lite New York Worship i form av Ultima Victima, som är riktig New York hardcore med breakdowns då. Så ja, lite tips om man är intresserad av sydamerikansk hardcore. Det kanske finns säkert fler band, men det var de som jag hittade som lät bra.
Det kikar vi ju upp.
Sen så är det också intressant att veta att en amerikansk distro som jag nu inte har namnet på framme här, men de har gjort en Shape of Punk to Come ripoff som heter The Shape of Trump to Come. Som är en jävligt clean t-shirt med lite politiska statements på. Finns att beställa från loudobnoxious.com.
Så. Ja, jag tror jag såg den.
Jag känner fan också igen.
Ja.
Är det bara omslaget typ med så här inklippt?
Ja, exakt.
Typ, jag vet fan, var det Trump bara eller var det typ Hitler och grejer?
Nej, utan det står refuse, utropstecken, står det The Shape of Trump to Come, Racism, Sexism, Greed, Xenophobia, Narcissism och Hate. Och sen så är det lite olika bilder på.
Jag undrar om det finns något harkaband som supportar Trump.
Ja, det var ju någon som länkade en Mindset t-shirt på en Trump,
ja,
rally.
Det. Just,
ja, det var på republikanska konventet.
Ja, så var det. Ja, det är ju,
ja, typ Trump rally alltså.
Ja, exakt. Så där kanske du har några potentiella hardcore nissar.
Ja, React Records ligger ju farligt till nu med alla deras suspekta band och figuranter.
Ja, verkligen.
Har vi något mer eller ska vi börja zona våra brott och snacka om banden som vi har försakat?
Ja, men det kan vi göra. Vi gav ju varandra några tips här innan eller innan vi valde det här huvudämnet, så delade vi ut bandet till varandra. Jag fick DYS. Danne, du fick?
Jag fick Descendants och gav mig själv The Germs också.
Och David, du fick?
DRI.
All right. Är det någon som känner att de vill börja rakt av, eller?
Jag kan börja, för jag har inte riktigt haft tid att sätta mig in i DRI. Men jag vet fan, lyssnar folk på det?
Nej, jag har aldrig hört.
Ja, du fick det av mig för att
alltså,
jag krängde vidare Violent Pacification 7 till dig. Och du var lite så här, vad är det här för något? Och då tänkte jag att ja, det här måste vi ju i alla fall bena. Jag är inget dirty, rotten, imbecile fan sådär per se heller.
Så det känns, man, i och för sig, man brukar se den där jävla t-shirten lite då.
Ja, alltså det är ju ett sjukt klassiskt band då, med en sjukt klassisk logga som har figurerat i.
Jag börjar ju där, jag tycker den är så jävla ful. Det är typ min värsta logga.
Ja.
I princip har jag fan inte velat lyssna på dem, bara därför.
Beskriv loggan då för de som inte vet hur den ser ut.
Det är väl typ som en ring med en pogo-gubbe.
Ja, precis. Jag har alltid tänkt att det är någon som kutar, men det kanske
eller
är
en springer.
Pogo. Ja, men typ som ett vägmärke liksom. Här går man skanka loss.
Mm. Och så, det är, jag vet fan om det är typ någon senare skäl, bara den här är vitt på svart.
Ja, och det har ju blivit lite av ett reabacksband, måste man ju säga. Det finns ju några av de senare plattorna, typ som, vad fan heter det, Crossover tror jag den plattan som du syftar på. Och sen så en som heter Thrash Zone, eller Trash Zone.
Men den första sjuan jag köpte dig, den var ju jävligt bra.
Ja, det, var ju det är faktiskt
mer hardcore,
den andra sjuan.
Jaha.
Första sjuan heter Dirty Rotten EP. Och det är ju en, vad fan kan det vara, 22 låtars sjua. Och den är ju från, fan vet jag, tidigt 80-tal, kanske 83 eller någonting. Den kom ju senare ut som LP i flera olika varianter, som under namnet Dirty Rotten LP. Och jag vet fan, det låter, jag tycker att det låter lite som svensk råpunk på sina håll.
Ja. Kanske, typ.
Alltså supersnabbt och halvbra inspelat och...
Ja, men typ. Ja, men det är ju fokus. Alltså 22 låtar på en sjua liksom. Det är fokus på att spela snabbt. Och jag tror att, som sagt, spela snabb musik har ju verkligen aldrig varit mitt gebit. Så jag är jävligt dålig koll. Men att de var liksom först med den grejen. För annars brukar man ju då betitla ja, men Napalm Death liksom. Typ alltså när man när jag köpte den här Skam-CD:n och de klämmer in 30 låtar på en sida liksom. Då var man helt chockad liksom. Hur fan kan man göra? Hur kan man göra en låt som är 2 sekunder liksom? Och ja, de är ju liksom, ja, inte vet jag, grindens pionjärer liksom.
Okay.
Men Skam är ändå från 86 och Deri börjar ju 82. Ah. Så att de är ju ljusår före.
Men hela den här trash-grejen då, för från de två sjuorna så börjar jag lyssna på, jag hann bara lyssna på de två första, men det är ju rent trash det.
Ja, och precis. Och jag, det, någonting säger mig att de är pionjärer även på den crossover-prylen.
Möjligt. Någonting säger mig också att de är jävligt stora i Tyskland.
Det är de garanterat. De
den
är...
där loggan går ju hem i Tyskland.
Ja, nej men fan, de har ju, det är ju bra klassiska låtar. Då, alltså, jag är ju ett jävla fan av den eran. Alltså, inte 82-eran kanske. Men just när det blev så här jävligt mycket skate rock av ja, alltihopa. Sådana här ja, men grejer som man har sett i trasher liksom. Tycker jag är nice. Men, ja, det fan, rent... alltså det som har berikat punk-hardcore-historia mest är ju Dirty Rotten EP. Men även Dealing With It, som folk säger är det bästa hardcore-släppet alla kategorier. Inte dock kanske beredd att hålla med. Men alltså, de har ju även kläckt ur sig en 32-låtars demo. Innan de släppte
på.
Ja. Och jag har för mig att de började i Texas och flyttade ganska omgående till San Francisco. Men att de också var sjukt unga och bra på att spela.
Mm-hmm.
Så ja, fan, det är ju bara coola ingredienser.
Vissa bands hela diskografi består ju av 32 låtar.
Ja, men eller hur, eller mindre.
Ja.
Och de avslutar demon med Louie Louie cover. Mm-hmm. Den här låten som vi pratade om i Black Flag-avsnittet till exempel.
Men är det något du lyssnar på rätt ofta, eller?
Nej, jag lyssnar på den sjuan ibland faktiskt. Violent Pacification. Har inte originalet, men jag har återpressen på Dirty Rotten LP. Den snarar faktiskt ett par varv. Mer än så är det verkligen inte. Så även att de har gjort en split med Raw Power, italienska bandet som folk ville ha in till det italienska hardcore-landslaget. Och avslutningsvis såg jag även att de är på gång med nytt material på, för första gången på, ja, jävligt länge.
Spännande.
Fyndigt nog heter plattan But Wait, There's More. Släpps på Beer City Records, som ett jävligt coolt bolag. Det är ju ett skatemärke och skivbolag ett, från Milwaukee tror jag.
Okay.
Som gör jävligt mycket punk och skate, så sånt man gillar liksom.
Ja, ja.
Så vi får se.
Nice. Ska vi gå in på DYS då, som jag har fått tilldelat och väl fått upp ögonen för, får jag väl säga. Alltså
först please gör, för det är så jävla bra.
Först och främst, fan vad bra gammal hardcore är. Alltså jag trodde inte att jag skulle ha något intresse av någonting som kom innan 93, men fuck off, det här var ju fantastiskt. Tre små observationer. För det första, är inte omslaget på Brotherhood-skivan rätt likt Side-by-side-loggan? Kan det vara så att det är inspirerat? Jag vet inte, men det ser lite ut som det. Sen tänker jag på att...
Fast vänta nu. Det är den som är, det droppar typ någonting. Vad fan, vad
det var tre munkar, fyra munkar, ja, som exakt står i en jävla sjö.
Men det, vad fan, hur ska jag förklara det? Att det är spräckligt på den vänster.
Ja, det är väl bara någon teknik i måleri. Men side by side, du menar alltså sjuan med...
När de står i...
Ja, precis.
För den grejen är ju snodd från ett LL Cool J-omslag.
Aha, okej.
När han står i olika b-boy-poser. Så jag tror att de har knyckt hans påser rakt av.
Aha, okay.
Och bara klippt upp.
All right.
Jag tycker fan den Brotherhood-skivan är jävligt snygg.
Ja, verkligen.
Eller så att man tycker att det är bra och därför blir det snyggt.
Ja, och sen jag tänkte på original-releasen 12an från 83. Har ju en annan tracklist än skivan som kom senare.
All right.
Och det är skivan jag har lyssnat på som ligger på Spotify. Och den avslutas ju med Wolfpack. Jag tror att B-sidan på 12an öppnas med Wolfpack.
Ja, jag tror också att de har bombat in lite andra. Jag har både originalet på Exclaim, Al Burrills, SSD-gitarristens bolag, och återpressen som gjordes på belgiska Reflex Records på 2000-talet. Och där har de köttat in en massa annat skit, massa så här, jag tror de gör så här signaturmelodier till TV-program och massa jävla trams.
Ja, nej, men just på tal om trams då, det känns ju som att det går att hitta mycket av vad som var aktuellt i hård musik just 83 på den här plattan liksom. Det finns allt från liksom riktig hård hardcore som håller än idag till liksom riff från Black Sabbath och nästan lite liksom Thin Lizzy inspirerade grejer och spoken word partier som påminner om något så här Dungeons and Dragons spel liksom.
Ja, men jag menar alltså, ja precis, för du syftar på Lady of the Lake.
Ja, exakt.
Her shivering arm cleanse the glance of water.
Ja, jag menar.
Give to me Excalibur, for I am the almighty king of England.
Ja, exakt. Var kom det ifrån? Du snackar om unity och liksom out on the street to fight oppression och bla bla bla. Eller injustice, a world gone wrong, eller vad fan han säger.
Ja, men det, ja, för det är ju han heter Sir Lancelot. Jag vet inte vad den sagan heter, men du vet, riddare runt runda bordet.
Ja, det är någon brittisk folklore liksom.
Ja. Och vad för de är från Boston liksom.
Ja.
Kanske var jävligt inne på det.
Ännu konstigare. Och även där då att man de har ju en del legender på den här skivan som står krediterade på backing vocals, typ Greg Norton från Husky Du liksom.
Ja, fan, och ja, det såg jag nyligen, alltså att Franz Stahl har, som väl lirar gitarr i DOS, har även spelat med Foo Fighters.
Mm-hmm.
Och Foo Fighters, det visar sig nu när man har lyssnat på de här banden lite, att det är fan ett band som dyker upp i alla jävla möjliga sammanhang.
Visste du att en i Foo Fighters får med Nirvana?
Ja, men det visste jag.
Jävligt sjukt.
Sjukt.
och Dave Grohl har ju innan Nirvana spelade han ju med DC Discord. Nej, de var fan inte från DC förresten. Skitsamma, Discord-bandet Scream. Så han har ju också sjukt gedigen hardcore bakgrund.
Är inte alla andra också så här, de som spelar gitarr nu är ju också så här punkgitarrister tror jag.
Ja, och Nate Mandel som spelar bas i Foo Fighters lirar ju även i klassiska Brotherhood från Seattle.
Mm-hmm. Ja, just det. Fan, ja. Det pratar de ju om i Turn the Punk med honom.
Ja, precis. När de
att han inte var Edge du.
Ja, just det. Att han var så här...
Fan. Det var okej ändå.
Men att ja, men han var ju som nazisternas motsvarighet till hedersarier.
Alltså, vad fan, det var ju någon askul historia i det Turned Out to Punk, att han inte fick ha en tröja på scen. Vad fan var det var?
Ja, men någonting som inte var tillräckligt hardcore.
Så det är helt grej att du dricker i Straight Edge bandet här, men den där t-shirten har du fan inte på dig på scenen.
Ja, men riffen i alla fall i öppningsspåret Open Up, även då såklart det är Brotherhood och slutlåten i alla fall på CD:n Wolfpack är fan helt magiska. Och det är liksom, det är så arga riff så det är helt sjukt. Alltså det är riktiga stomplåtar tycker jag alltså.
Ja.
Sen är det ju mycket annat som fluktuerar på den här plattan liksom, rakt igenom. Har jag lyssnat på den typ 4-5 gånger back to back liksom, och jag tycker inte att den håller hela vägen. Men det finns de här tre standout spåren som ändå är riktiga klassiker liksom. Och jag vet inte hur deras katalog ser ut i övrigt. Så att, det ska bli spännande att se om de utvecklar, eller om de har utvecklat ett sound på senare år som är mer liksom, ja, konsekvent.
Ja, nej tyvärr. Kan man säga. Sagan DYS vart ju jävligt kort. Den vart jävligt kort. De la ju ner redan 1985. Så innan det så släppte de ju bara en platta till. Som är självbetitlad när det kom 85. Och lite rolig anekdot om den var ju att de satt i möte med Michael Alango som är A&R för Elektra. Och mannen som signade Metallica till det bolaget.
Oj.
Inför släppet, inför att den plattan skulle släppas. Och hela Boston gick från Super Straight Edge Grottmans hardcore till rock and roll som vi alla vet.
Mm.
Och jag tror alltså de andra Boston-banden släppte väl aldrig på den här riktiga super major labels, utan det vart ju andra klassens rockbolag, och det gick ut helvete åt samtliga. Det var ju inga som lyckades speciellt bra med den satsningen. Så det hade kunnat, kanske hade DYS fått det där kontraktet, hade de kanske gått till rockhistorien också, inte bara hardcore-historien.
Just det.
Men LP:n kom ju slutligen ut på Modern Method, bolaget som även släppte Unsafe at Any Speed 7an och This is Boston, Not LA-samlingen och lite annat shit.
Man kan ju verkligen se hur många nuvarande band också som har inspirerats av den här skivan liksom.
Ja, herregud.
Alltså riffandet är ju, man känner igen det direkt. Och jag tänkte så här, fan, så många gånger som jag stått på hardcore-spelningar på 2000-talet och hört Wolfpack spelas som cover och ändå bara så här, inte känt till den liksom. Men aha, det är DYS som har gjort den, okej.
Vad fan står DYS för? Eller står det ens för någonting?
Ja, the Department of Youth Services. Det tror jag är myndigheten i USA som handlägger ungdomsbrottslingar.
Mm-hmm. Såg inte vi en video också med DYS här ganska nyligen?
Jo, precis. Jag skickade ut den. Jag visste inte det. DYS gjorde ju en reunion. Kanske de har gjort tidigare också, men för inte så jävla länge sedan. På 2000-talet. Och släppte en live-LP i samband med det på Bridge 9.
Okej.
Och i samband med det antar jag, typ 2005 kanske, så gjorde de ett gäng nya låtar som jag aldrig har sett förrän de dök upp på Spotify. Mm-hmm. Som egna singlar. Och det är alltså vad man skulle kalla för radiosinglar, alltså inte singlar som är fysiska. Och till en av de här låtarna så var det ju en video då, som jag skickade ut, som var så, har du sett den då?
Jag får inte vara nöjd.
Ja, jag såg den ju. För det första så all musik som görs av personer över 40 och kommer med Boston-dialekten har man ju omöjligt att inte dra paralleller till Dropkick Murphys av. Det är ju tyvärr så. Sen, som du skrev den i det här klippet, den sämst placerade mössan genom alla tider.
Ja, alltså, ja, vi...
Var det bara så här hipster-högt? Eller?
Nej, det var konstigt, så här gravitationsmässigt omöjlig placering på mössan på på sången faktiskt.
Om du kommer ihåg när vi skrattade åt Nasty när han hade mössan liksom placerad längst upp på huvudet. Dave Smalley, sångaren då, han är ju linblond och väldigt, väldigt tunnhårig i luggen. Han har liksom puffat upp sin lilla, lilla kvarstående lugg och sen tryckt på mössan ovanpå så att han har lilla, lilla luggen utanför mössan samtidigt som hela skiten sitter.
Då ser det coolt ut, det ser det pajigt ut.
Ja, det ser ut som att Zero Fucks Given liksom.
Ja, den satt som en sten också, för han rör sig ändå rätt mycket i de klippen. Jag undrar hur många gånger på den inspelningen han fick rätta till den där jäveln.
Men ja, det ser för jävligt ut och det är gjort medvetet för att liksom, inte fan vet jag, för att han ska känna, han bryr sig inte.
Men musikaliskt så var det väl ingenting att...
Nej, det är en jävligt klämmig låt, låt som din mormor. Det är en bra låt, men...
En fin bit.
Och där har vi ju också ett jävla referensrunk. Alltså det nämns ju band vid namn, till exempel Rocket Murphys och Blood for Blood och alla andra, hela Boston band. Något som är lite intressant är också att han korsar armarna över bröstet och säger straight edge true till death. Och mig veteligen så slutar ju Dave Smalley kalla sig straight edge någon gång på 90-talet. För att han tyckte att banden, 90-talsbanden, och speciellt då Earth Crisis, som han uttryckligen sa att när band som Earth Crisis kallar sig straight edge, då slutar jag göra det.
Med anledning av vad då?
Ja, han tyckte väl att de var fascistoida.
Okej.
Och då kan man också säga att Boston, alltså de var 82-83 där, då var ju de militant straight edge. Då, det var ju hela deras, att de spöa folk liksom, som drack bärs på gigs och så. Men, det var ju bara en liten intressant att han återklaimar edgen nu då. Trots att han då har varit nykter i alla dess år.
Ja, jag är tacksam för tipset i alla fall.
Ja, en annan liten bara side note är basisten Jonathan Anastas, som jag för övrigt har köpt en skiva av, Misfits... Halloween-singen. Skitsamma. Spelar ju bas med DYS. Och han ingick ju också i den första uppsättningen av Slapshot.
Aha.
Och Slapshot bildades 1986 för att bli liksom rebirth of Boston. Liksom Boston back on the map. Och DYS la ju då ner 85. Och jag vet inte... DOS sjunker ju inte riktigt lika lågt ner i rockträsket som till exempel SSD gjorde. Och inte Fuse heller. Fuse. Men ändå, det är så jävla, jävla kort. Bara ett år från att det är första vågen till att det är Rebirth.
Ja,
samma snobbe liksom. Och det läste också, jag är inte 100% på att DOS var med på den här grejen. Men Fuse... De gick i alla fall ut med ett datum att nu ska vi köra vår sista hardcore-spelning. Efter det, då är vi rock. Men på tisdag, då ska vi köra hardcore-spelning. Och det här hade ju att göra med att de hade börjat köpa sig jävla dyr utrustning som de inte ville att folk som divade liksom skulle sabba. Eller att de ville vara ostörda när de skulle spela sina nya svårspelade låtar. Så de hade ju med sig egna vakter på scenen för att skydda utrustningen och slängde ner folk som skulle dive och sådär.
Sjukt.
Fan, att de inte byter namn då, det är helt...
Ja, eller hur? Men jag tror alltså att, hardcore var inte, det var ganska flyktigt alltså just under de här åren. Det var liksom inte riktigt rotat. Jag tror inte att det fanns inget egenvärde i att vara ett hardcoreband. För det var liksom bara...
Ett band.
Ja men exakt, jag tror inte det var så viktigt. För man ser alla de här banden liksom, ja men lika så som Life of Agony och Dirty Rotten. Deras nya kommer ju säkert vara mera hardcore än vad kommer vara så här 80-90-tals metal. För att det var liksom det som var kärnan. Och det var det som de gick ifrån. Och sen fick de ångra sig, så fick de gå tillbaka till ursprungsgrejen som var det feta liksom. Fan, en sista lite rolig Boston-grej också. Känner ni till begreppet sleeve hat eller?
Nej.
Ja, det är klart.
Ja, jag har ingen aning.
De har klippt av en t-shirt där, man har som mössa.
Ja.
Ja,
men det är så här klassiskt Boston. Det var de som uppfann det, och vi har rockat det ganska flitigt i Örebro i alla fall. Jag Så, som en cool grej liksom. Så, det blir som en bandana typ.
Det jobbiga med det här nu, det är att jag inte vet om ni skämtar eller
inte. Men det här är helt,
det här är sant.
Det är okay, helt osjukt, okay. Och det här är bara ett litet sidospår till det stora sidospåret. Så det, och då hade de ju såna. Och så kunde de exa upp varandra i pannan också när de kom ett gäng på gigs, så att de visste vilka de inte skulle slå på käften. Skitsamma. Och en annan grej som var typiskt Boston förutom sleevehatten, det var ju att köra circle pits fast åt fel håll. Och det här hade ju jag snappat upp då när jag satt och läste några gamla scenes eller vad fan det nu var. Så när Section 8 spelade på skylten, och de var ju liksom fan det ledande oldschoolbandet där ett tag. Så jag bara, så började det piskas upp till en circle pit. Jag tänkte bara, fan vad nice, nu ska jag köra Boston style, gå mot strömmen så här. Och det var liksom bara, fan, ska jag... Alla kom ut på, åh fan vilken cool tribute till gammal Boston, svinkul. Och så här, körde jag. Och så bara, fan, jag är liksom, jag är typ 1,70 och ton som hela sticka. På den tiden vägde man mindre än 60 kilo liksom. Men jag kommer runt det jävla varvet i alla fall. Sen så emellan snacket bara, åh, det är så jävla fucked up med våld på gigs. Jag bara, wow. Så här, bara, vi ska inte släppa in folk som är här för att jävlas på vad spelar ni. Jag bara, wow, svinbra. Så jag bara känner, det kommer någon jävla bakifrån, lyfter upp mig och bara bär iväg mig. Då var det mig de menade.
Bara för att du sprang i motsatt riktning i cirkelpitten. Va fan?
Ja, det är Sverige.
Har du varit utslängd? Oh,
nej, jag vet inte fan, då började inte vet jag om någon sa till mig.
Nej, fy fan.
Ändå gött att du tänkte, fan, här kommer folk digga.
Ja, eller hur? Man är lite, så här, lite peppad. Ja, det gick inte hem.
Ja, det var sjukt.
Ja, ganska kul.
Right, då går vi in på Dannes band här och Descendants och vad det mer?
Germs,
ja.
Börja med Descendants.
Ja.
Hur har du aldrig lyssnat på dem?
Jag har ju alltid vetat vilka de har varit och känner igen några låtar, men de har gjort, tror jag, jävligt mycket grejer och det känns som att det har varit lite så här, ja men... för mycket grejer kanske för att sätta sig in i det, och att jag tror att det inte är speciellt bra.
Ja, det är ju svinbra.
Nej, men, ja, jag vet inte fan, så skatepunk med låtar som bara handlar om att bajsa och dricka kaffe. Och sen liksom att de har haft den där nerd-imagen med Milo Ackerman och...
Men så många skivor har de inte, jag vet inte, men typ 5?
Nej, jag vet ju det nu. Men ja, jag kikar upp på det. Och jag visste ju också att att de har funnits länge och att de var en del av den tidiga LA hardcore-scenen. Och hade också det soundet, alltså med mycket symboler och mycket, ja men så lite reverbigt och med ganska så skön sjungande sång liksom. Tydligen så började de ju redan 1977, så de är ju sjukt tidiga. Det är ju innan hardcore-begreppet myntades, långt innan, och även fast de per se inte har varit ett hardcore-band så där, så har de ändå figurerat i den kretsen. Och de är också från Hermosa, liksom Pennywise och kanske då även Black Flag, eller vad de från Huntington, jag kommer inte ihåg.
Ja, inte minst offshoot-bandet All, som gjorde den lite roliga grejen att när de splittade upp och startade All,
ja,
så var ju de tvungna att ha någonting som var som Milo liksom. Så de skaffade ju Alroy. Så första skivan heter ju Alroy Says. Men Alroy tog ju aldrig off liksom.
Nej, det gjorde det fan inte.
Nej, men precis. Men jag har alltid också fattat att det varit typ samma band fast inte samma. Och, men jag kikade lite på den här Filmage heter den väl?
Ja, fan, jag tyckte den var svinbra.
Eller Filmage.
Filmage, ja, något av dem.
Ja, skitsamma. Filmage om hur... Ja, om Descendents karriär helt enkelt. Och även då om Ål. Att Ål var avskrapsbandet som de lirade med emellan när sångaren Milo då, när han skulle plugga eller jobba. Så här. Då fick de andra harva på med det andra bandet Ål då, som inte gick bra. Ja, men de började som en trio med annan sångare. Och då var det Frank Navetta och en snubbe som heter Tony som lirar bas, och de två delade på sången, och ständig trummis då är ju Bill Stevenson som har varit med i alla uppsättningar av de här banden då, och även spelat med som vi nämnde i Black Flag avsnittet och så. Och bara intressant grej att Bas Tone, att han var 34 bass när han började bandet och de andra var 15.
Ja, men just det kommer, var inte annan så här ljud.
Jag tror han bara
ljudofil heter det så.
Ja, kanske. Jag tror bara att han stod och lirade någonstans och bara, fan, det är en snubbe som spelar bas. Ska vi fråga om han vill vara med i bandet? Han bara, ja, okej. Och de gjorde två stycken sjuor i den här första uppsättningen. Men när det var dags för första fullängdaren, Milo Goes to College, som kom 1982 på New Alliance Records. Och New Alliance släppte ju även Huskydus Landspeed Record skivan. Ja, vad fan skulle jag säga där? Jo, Milo, då hade de ju plockat upp då Milo Ackerman som alltid hängde med dem och var någon sorts fanboy som bara, fan, han kan väl sjunga då. Det är liksom låt grabben vara med. Man har ju alltså Milo Goes to College, jag tänkte nog att det var någon sån senare skiva, för de har ju mjölkat den här jävla grejen något så sjukt. Och vad jag fattade som så är det ju det första skivan är ju deras allt liksom, det är den skivan som räknas. De gjorde den liksom direkt, och allting därefter tycker jag känns som efterapningar.
Mm-hmm.
Ja, skivomslaget är ju pissfult.
Va, tycker du? Det är ju nästan lite charmigt ju.
Ja, jag tycker det är asfullt. Och det kan vi prata mer om eftersom vi ska ha omslag och logo special nästa avsnitt. Det är ju bara en streckkubbe då som någon ritade som en för att håna Milo med. De gjorde en streckkubbe med briller liksom. Och den där har de med på alla skivor de har gjort. De har två plattor, en med en toarulle på och en med, så det är den som heter Ål. Där det bara står. Men på alla andra plattor har de ju Milo-gubben med i olika varianter. Mm. Han är bebis, han är gammal, han kokar kaffe. Och så är de ju så sjukt inne på att använda ordet. Alltså, jag vet inte, det här kan vara en slump. Men, alltså, Milo Goes to College. För i alla så här låtar och så innefattar det här ordet, eller liksom den här ändelsen. De har låt som heter Marriage, Cool-age, som Millencolin har gjort cover på.
Just det.
Bike-age, my-age, carnage, live-age heter ju live-skivan. Och film-age då, nya. Och cam-age, också en låt. Carnage var en all-låt. Så det känns som att de försöker återupprepa hitten, det vill säga första LP:n.
Mm.
Och nu i dagarna, det är väl... Jag ska bara kolla vad det är för datum idag. Det är 27. Den 29 juli släpps ju den nya Descendants-plattan.
Åh, oh, fan.
Som jag kan sätta mitt liv på också innehåller en streckjobbe på Milo. En sjua är ju redan släppt från den här plattan som har blivit jävligt hyllad.
Ja, jag tänkte säga det. Det var väl i ropet här för några månader sedan att den var så jävla bra.
Ja.
Folk snackade om.
Ja, det
var... Men vi har ju fan hört att LP:n är bra också.
Ja, men precis, ja. Jag tror pre-orders på vinylen är redan utskickade och folk har väl läst, det finns väl liksom mer eller mindre illegalt vart fan som helst. Men det brukar bli en jävla återhype. För jag menar, jag kan inte påminna mig om att någon har direkt superpeppat Descendants på.
Men när kom den Cool to be you? Jag tycker fan den är rätt okej.
Var det förra plattan eller?
Ja, jag tror, men jag tror det var det lätt några år sedan.
För de gjorde ju en reunion 1996. Och då var det ju De foldade bandet 87, om jag inte minns fel. För att Milo då, som i sin nördlivsstil ska ju bli forskare. Han jobbar ju som biokemist. Jag vet inte fan exakt vad en biokemist gör, men det känns ju som att han sitter och typ
kolla ett mikroskop
typ. Ja, eller sätter klistermärken på olika bakterieprover. Men då orkar inte han hålla på harva på det här jävla punkbandet. Så då börjar han jobba med det. Och övriga bandet startade då All. Och första sången de rekryterade till All var ingen mindre än Dave Smalley som sjöng i DOS.
Ah.
Det visste jag faktiskt inte om. Jag är ändå en liten Dave Smalley.
Men han sjöng bara på en skiva, va?
Ja, eller bara på första.
Ja, precis.
All har alltid, ja, sorry. Fortsätt.
Nej,
men sen, och då la de ju ner och övriga halva vidare med All utan en större framgång. Sen var det då 96 under den här, alltså melodiös punk var världens största musik med Green Day och Offspring och liksom såg något klipp på tror jag i den här Descendants-dokumentären också, där Blink-sångaren sitter på en trona diamanter och snortar guld genom ett hoprullad royalty-avräkning och pratar om liksom hur allting är tack vare Descendants, att då blinkar snott allt från dem. Medan Milo då går på en jävla labbrock och vänder bakterieprover, tjänar noll liksom.
Mm.
Så då känner de bara, fan, nu måste vi
göra. Tror inte man tjänar på att vara biokemist?
Jo, men det gör man.
Det känns som någon sån här doktorsgrej. Kanske det gäller att ta studielån.
Månadslön har man alltså.
Du har ju inte blink månadslön i alla fall.
Ja, förmodligen inte.
Nej, så då kickade de ju igång där och gjorde en reunion-plattan som faktiskt är jävligt bra. Och det var ju typ då jag hörde dem första gången.
Vilken av dem är det?
Ja, för fan. Oh shit, det här skulle man ha skrivit upp.
Det är
I'm the one i andra låten. Första låten är ju Everything Sucks. Så det heter,
ja, det heter skivan. Ja, den är ju svinbra också. Ja.
Men då var det 96, vet du. Då var man ju precis för cool för att lyssna på skatepunk. Och det här var ju alldeles för mycket skates. Då var man ju tvungen att lyssna på, inte vet jag, Killing Time eller någonting. Så när mina polare djupade ner sig lite mer i punkband, då hade jag redan, ja, då höll jag på med andra prylar. Så jag har liksom aldrig kommit in på dem naturligt. Jag tror det är svårt att återupptäcka ett band. Eller så här, komma in på det så jävla sent.
Fast ändå, det är jävligt bra låtar.
Jag har inte heller lyssnat alls mycket på Descendants. Jag halkade ju in på All istället.
All right.
Så det blev ju dem istället för Descendants.
Jag har alltid trott att All sög.
All är ett av, alltså, med på min topp 10-lista all time. Alltså.
Är det så? Jag har typ aldrig lyssnat på det.
Ja. All är...
All time all. Ja, men vad fan. Ja, det låter ju för exakt likadant. Bara att det inte funkar lika bra. Och mycket så säger de också i den här dokumentären att det beror på att Milos karisma liksom, att de får de här, det blir en vibe över bandet som gör att det funkar. Medan de, kanske man såg den här skäggiga snubben, om ni har sett dokumentären.
Nej.
Jag tror det är den nuvarande sångaren som hade någon sorts jävla mirakelpipa, men...
Ja. Nu var den sången i år, eller?
Ja.
Ja, men för fan, såg ju dem live, kommer du inte ihåg det? Det var ju för fan... Det var ju som de hade lyft in den där jäveln från Hobo with a Shotgun på scen. Alltså...
Okay, jag vet inte vad Hobo with a Shotgun är, och jag kommer inte ihåg att ha sett dem. Men alltså, att han var bra på att sjunga, men total... Luffy, alltså.
Fan, man tror inte att en biokemist ska ha karisma och... Karisma och driva ett helt band.
Nej, tydligen... Ja, jag vet fan, men jag tycker ju, alltså, jag gillar ju som sagt det gamla LA-soundet, och de tidiga låtarna är vi över förväntan bra. Det kommer jag garanterat kolla upp. Och även Milo Goes to College tycker jag var, de låtarna var bra. Och han Frank då, som var med i första uppsättningen, märker att han var jävligt inspirerad av Black Flag. Och gjorde lite mer agro-låtar, en låt som heter Parents till exempel, som är svinbra. Och sen Suburban Home som, ja, men det är deras gamla superklassiker som jag tycker är pissbra. Så jag vet fan, jag kommer nog inte lyssna så mycket på så många fler Descendants-låtar än vad jag redan gör. Kanske något av det gamla då. They do.
Germs då, är de också från LA eller?
Ja, faktiskt. Och bara för att knyta ihop lite här också, att inte nog men då att Dave Small från DOS hade spelat i All. Filmen var ju då narrated, eller kommenterad av, vad fan heter Foo Fighters? Dave Grohl från Foo Fighters.
Okay.
Nästa band då som vi ska prata om, Germs, Pat Smear från Germs har spelat i Foo Fighters.
Ja, just det.
Jag vet fan,
vad betyder germ?
Ja, det är
bakterier.
Okej, okay, ja, för jag lyssnar på ett band som heter Germ Free. Jag antar att då betyder det basilfri alltså.
Ja. Egentligen vet jag inte varför jag inte har lyssnat på Germs, för alltså det är ju superklassiskt band. Och liksom, det är tidigt som fan, och många säger att det liksom är grunden till hardcore. Det är lättlyssnat och de har lite låtar. Det är perfekt för att man ska lyssna in sig på ett band liksom.
Inget 30-spårs demo.
Nej, men jag tror att har blivit lite för mycket jävla risiga bootlegs och lives och sånt där, så man har inte riktigt fått någon överblick vad Germs-katalogen egentligen har bestått av. Om du ska lyssna på Spotify till exempel, så kan jag lova dig att det kommer finnas 25 risiga live-versioner. Och Germs var ju ett jävligt härjigt band.
På vilket sätt då?
Alltså mycket då, tack vare var det sångaren Darby Crash som gick apeshit på scen. Och jag tror liksom att det har varit något helt nytt att balla ur totalt. Mm-hmm. Alltså det här var ju tidigt för att vara punk liksom. Det är inte ens hardcore.
Men vadå, när är det här då? Är det innan GG alltså?
Ja, för fan, alltså man kan ju tydligt se att GG, när han rockade vid sin lugna period, att han blev ju superinfluerad av Darby Crash.
Jaha.
För att one-uppa den grejen och skära sig mer, bajsa mer. Ja, men du vet, även om Darby Crash kanske inte bajsade på scen, men han slog sönder och liksom körde heroin, så det bara vråla om det.
Undrar hur mycket han inspirerades eller påverkades av att ha ett sånt efternamn ändå. Alltså att
men det måste ju varit ett artistnamn.
Ja, Darby Crash, alla Pat Smear är ju också ett taget namn. Och vad heter hon? Lona Doom var väl permanent basist. De körde ju med massa olika trumser.
Men vad består diskografin då?
Ja, alltså först släppte de en sjua som sägs vara den första punk-sjuan från Los Angeles. Och den tror jag är från 76. Den heter Forming, den är två låtars. Sen släppte de den här Lexicon Devil, som ni säkert känner igen låten. Ja, det är ju också en klassisk sjua, svin, dyr skivsamla sjua. Och det är ju, jag hade tänkt på omslaget där, men det är ju Hitler med en hakorsflagga med svart tryck på rött papper liksom. Ja, men lite så provokativt som Pistols liksom. Och den är från 78. Sen så släppte de ju en endaste LP som heter GI. Och den släpptes på Slash Records, eller ja, Slash, det var ju, det var väl en tidning också, som deras första släpp, tror jag. De gjorde ju även LAX-plattan och sen den här soundtracket till Decline of the Western Civilization.
Mm-hmm.
Som vi har pratat om massa gånger.
Så 2-7 är en LP?
Ja, och GI då, som är namnet på LP:n, är ju, det är ju för Germs Incognito. För att efter så att de härjar så jävla mycket på gigsen, så vart de ju portade överallt.
Mm-hmm.
Så då fick de inte spela någonstans. Så då började de kalla sig för GI ett tag, som var ja, Germs Incognito.
Ja.
Men sen vart de väl typ så pass hypade så att klubbarna tvingade dem, eller liksom var tvingade att låta dem spela för att det var sånt jävla tryck. Ja, vad fan ska jag säga mer? Det gjorde sig en biopic också.
Om bandet? Eller?
Ja, What We Do Is a Secret, som också är en av de här klassiska låtarna. Och faktum är att av de här, inte fan, max 20 låtarna som de har släppt, så kände jag ju igen minst hälften redan från början, fast jag aldrig har försökt lyssna in mig på det. Så okay. Det är ju...
Men vad sa du, är det en film? Eller ja. Finns det en film om det?
Ja.
Ja, men jag har ju för fan sett den, tror jag.
Alltså en Hollywood-produktion.
Ja, typ. För fan.
Precis.
Och jag läste att det tog 10 år att göra den här filmen. Varför det nu, hur det ska gå till. Men det kanske var låg budget i början och att de fick jobba ihop något kapital att det gick sig. Men det handlar ju då mest om Darby Crash persona. Att han hade en så här homosexuellt förhållande med en snubbe som jag även tror jag spelade i bandet där ett tag. Och sen att han höll på med jävligt mycket med heroin och sen slutgiltigen att han tog livet av sig.
Mm. Så, what we do is secret.
Ja.
Du hade sett den eller?
Ja, men det var superlänge sedan. Jag kände bara igen namnet.
Ja, och den här filmen kom i 2007. Men 2005 återförenades Germs. De kände väl på sig att när den här kommer komma ut så kommer vi bli jävligt heta igen.
Ja, ja.
Och då skrev de på killen som spelar Darby, Shane West. Då blev han den nya sångaren i riktiga Germs.
Oh, fan, spännande. Full circle.
Full circle.
Är det ett svindyrt eller? Om man skulle köpa sjurna.
Jag tror att Lexicon Devil kan vara ganska surprising. Och LP:n är inte speciellt dyr alltså. Jag tror de gjorde ganska stora pressar på den. Så den kan du nog hitta för ett par hundra första press. Första sjuan vet jag inte. Den är nog lite mer obskyr och säkert dyr också.
Lite band och kolla upp helt enkelt.
Och filmer.
Ja, precis. Det var det, antar jag.
Kan jag även nämna också som inspiration, eller som vad Germs har inspirerat. Som man märker jävligt tydligt, alltså på speciellt på det sättet han sjunger. Att det är ju så jävla, alltså du tänker lite åt Shane McGowan håll liksom. Det är lite hur som helst liksom.
Okay.
Att det, men alla i princip så här, det som kallas för snarry vocals liksom, alla sådana här stökband, speciellt Clivo-banden liksom, H100s och Cider och alla de banden som vi har snackat om massor med gånger när vi har pratat Clivo, att det är ju, du märker mig direkt att var det kommer ifrån liksom.
Mm. Ja, fan vad intressant.
Och även då framträdande mässigt då med GG.
Och det här finns på Spotify, både Germs och Descendants såklart. DYS finns också.
DRI fanns i, de sjuorna fanns inte, men LP, ungefär 150 stycken LPs.
Ja, det är bara att kolla in alltså. Nästa gång då, vad ska vi hitta på då? Blir det logga special?
Ja, omslag och logos. Det var skitbra förslag.
Det tycker jag låter svinkul också. Fram tills dess då, ni hittar oss på Facebook.
Aj för fan, folk kan ju skicka in fula loggor eller fula omslag.
Ja, just det.
Eller snygga.
Precis, skicka det till oss på Facebook eller på nerepanol@gmail.com.
Ja, fan, vi har ju, precis. Vi har ju redan haft på Facebook, har vi haft en topp 10-lista på fulaste omslagen. Så den här gången kanske ska försöka göra snygga, eller be om snygga grejer.
Ja.
Eller skicka vad fan ni vill.
vi återkommer med detaljer på fejan helt enkelt. Nu har vi bestämt oss. Men bomba oss med feedback. Och ha en bra helg, så hörs vi igen om ett tag. Ha det bra, grabbar.
Tja.
Hej.